Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu ni.
Nu.
Nu är ni mycket välkomna till avsnitt 166.
Nu smäller det.
Av Skilsmässopodden.
Jajamän.
Ja. Är det bra med dig då? Är du i form, Magnus?
Ja, jag tycker faktiskt att jag är i form på ett sätt.
Ja.
Jag känner mig lite sådär... Jag vet inte vad det är. Det känns som att jag har ångest.
Jaså?
nej, men det slog mig idag på något sätt så att aha, det är någonting gnager i mig och jag är orolig för vad som ska hända när jag blir ledig.
Ja, för du tänker att då kommer du att falla ner i en djup mörk brunn.
Ja,
ja. Du har jobbat för mycket.
Ja, men jag tänkte också så här. Man jobbar och jobbar och jobbar och så tänker man så här, men när jag blir ledig då ska jag minsann. Vad ska du göra då?
Ja,
vad ska jag göra då?
Du har för tråkigt. Jag tror att du har för tråkigt då.
Ett tråkigt liv.
Ja, på något vis. Det verkar så då.
Jag måste lära mig att ha tråkigt, det är väl det.
Ja, kanske det.
Vad ska vi prata om idag?
Du vill prata om oro. Du vill prata om min oro, vilket är väldigt retsamt. Och sen ska vi ta upp starka känslor. Är det normalt att i ett förhållande ibland hata varandra? Vi har en lyssnare som vill skiljas på mitt och mitt ex sätt, så som vi gjorde. Och du ser fallgroparna. Mm. Och sen har vi en lyssnare, de har 2 barn och de har inte 6. Båda är nämligen för blyga för att ta initiativ. Mm. Och sen så ska vi prata om att våga trotsa rädsla. Och ganska mycket mer också säkert.
Mm. Jag måste fråga dig en sak. Det kan bli känsligt.
Vad sa du?
Det kan bli känsligt, men jag vet inte. Nej, men så här. Aha. Din äldsta son slog ju upp benet mot något alldeles förskräckligt i somras.
Ja, det gjorde han.
Och sydde och det var ju ganska... Han åkte in på sjukhus och det var jobbigt. Och sen blev han ju inte frisk, därför att det där såret...
Läckte inte, nej.
Nej, precis. Nej.
Nu vill jag bara säga att nu är faran lite över.
Ja, nu är faran över. Och då gör
3 penicillinkurer, men jag var ju rädd för liksom... Ja. Ja, usch, vad otäckt.
Ja, det gör också att jag kanske kan ta upp det här.
Att det har läkt.
Nej, men så här, i ett läge, när det just var, när han höll på med de här, när det visade sig att penicillinkurna inte hjälpte, så hade vi på mässade och sådär. Och när det då visade sig att det inte hade hjälpt och att det liksom var allvar, då skrev du någonting om att, ja, det där, då kan du ju förstå varför jag är orolig. Eller så här, det är därför jag går omkring och oroar mig. Kommer du ihåg det?
Kanske.
Ja.
Kanske.
Ja, och då tänkte jag så här, är det liksom, blev det bättre av att du oroade dig? Gjorde det saken bättre?
Vad tror du, Magnus?
Ja, jag vill inte svara på det.
Du menar om det blev bättre för att jag oroade mig? Ja. Alltså, jag tänker på det ibland, för jag tänker på oro... Oro är ju både rationellt, tycker jag, och inte rationellt. Mm. Men jag tänkte på det faktiskt senast idag. Mm. Jag tycker att oro kan hjälpa när den leder till när den kan omsättas i handling.
Ja.
Vilket jag är då lite lagd att göra.
Ja.
När jag är orolig för någonting, då, i hans fall så var det till exempel att jag har jobbat jättemycket för att han ska gå på ganska täta kontroller och såna här saker. Mm. Men oro som bara hålls på utan att man kan agera, det är ju den värsta. Nej, den hjälper ju inte.
Nej.
Den gör inte livet bättre.
Nej,
för någon. Men,
nej, för jag tyckte det var lite olikt dig att formulera det på det
men
sättet.
Men vet du vad det var? Det var för att jag var förbannad på dig.
Ja, men för, det var jättekonstigt, för jag hade verkligen...
Nej, men det var en gång som du sa så här. Ja. Men det där är väl ingenting att vara orolig för.
Ja.
Och då tänkte jag, du begriper inte, tänkte jag. Vilket det, och det var också så det var. Att du så... Jag tror ju att jag är läkare då, det vet vi nu.
Jo, ja.
Och jag såg framför mig hur det skulle kunna bli svårt att få ett sånt där djupt bla 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 att läka. Mm. Och det var också precis vad som hände. Mm. Medan du sa, hur kan du vara orolig för ett sår på benet, sa du.
Mm.
Så jag var kanske grönsur.
Ja, jag förstår. Okej, jag förstår det. Men det kändes ungefär som att du ville ha poäng för att du
var orolig. Ha poäng för att jag hade haft rätt.
Ja, precis. Och då hade du kunnat säga, vad var det jag sa? Det där var ett allvarligt sår. Men du sa, det var som att du ville ha poäng.
Vart vill du komma nu då?
Jo, jag vill komma till det här att ibland kan man känna att det är liksom... att jag vet inte om det är så att kvinnor i allmänhet är mer oroliga än män.
Möjligt.
Men det finns ett litet poängsamlande i det när man väl får rätt. Att ja, där ser du att jag hade skäl att vara orolig. För jag kan tänka så här, jag tycker det är helt korrekt att man... att säga, när någonting händer så ska man agera. Men oron är ju ganska, liksom, tycker jag då, lite så här bara dum. Därför att det stressar upp. Nu är din son hyfsat stor. Men barn blir oroliga om man själv är orolig. Och liksom,
madre mia.
Ja, men det var så jag tänkte.
Säg emot mig. Har inte läckt min oro till honom.
Nej, bra.
Tycker du att jag oroar mig och läcker min oro mycket?
Nej, men på ett sätt kan man ju säga det, att det blir, att det liksom blåses upp lite grann.
Men du kanske är min partner, så att jag vill kunna prata med dig om det jag är orolig för.
Ja, absolut. Så det får du verkligen
tycker
göra.
Du att det belastar för mycket?
Nej.
Ska du spåra åt det här hållet direkt nu? Nu har du börjat ett nytt ämne. Det här är inte slut. Det här är liksom... ja. Vadå? Tycker du inte att jag får vara orolig och prata med dig om
absolut.
Det?
Absolut. Du får verkligen vara orolig när du pratar med mig. Det är helt okej. Men då kan man också säga så här, tack för att jag får vara orolig mot din axel.
Tack för att jag får vara orolig och sen få skit för dig i podden. Vadå, är det så vi har det?
Nej, men förstår du vad jag menar? Så här, du får gärna vara orolig inför mig om man håller det tätt. Så här, bara, och det var inte så att jag menar att jag tycker inte så att du går omkring är orolig och sprider din oro omkring det, men tankarna kom igång av det där. Mm. Vad oro egentligen är bra för och hur liksom man ska hantera
precis.
Det.
Precis. Om jag nu överser med det här som du nu har sagt och gjort mot mig, så tänker jag med oro att det faktiskt ju är, det har vi nämnt förut och pratat om förut tror jag, oro har en rationell grund. Just det här med katastrof. Varför ser du så där? Va? Jag säger inte det här apropå mig själv. Jag säger det lika mycket apropå dig.
Ja.
Du har ju noll koll. Du är orolig för helt fel saker.
Jag är inte orolig för någonting.
Oro är ju till. Det är ju en överlevnadssak.
Ja, absolut.
Därför målar man upp värsta möjliga scenariot för att kunna förbereda sig för att hantera värsta möjliga. Det är ju vad vi människor håller på med hela tiden. Sen kan det ju bli så att vi just sätter upp hinder för att våga göra saker. Ja. För att vi låter katastroftankarna ta över.
Ja. Eller hindra andra också, menar jag. Jag säger inte att du gör det.
Det blir fruktansvärt provocerande om jag skulle hindra någon annan.
Ja, men jag säger inte att du gör det. Men det är den tanke jag hade kring oro. Så här, ibland är det bra, men det är inte alltid bra. Det handlar ju om vad man liksom förlägger sin oro.
Alltså jag skulle kunna dra upp så mycket och vända mot dig i det här avseendet.
Ja, absolut.
Jag kan försäkra dig om att min son har inte vetat vad jag har oroat mig för. För så dum är jag inte.
Nej, bra. Men nu har vi utrett det
här. Nej, det har vi inte. Men, vi kan prata om något annat en stund.
Ja.
Du, apropå det då, eller apropå något annat, så får vi ibland frågor, men lyssnare som uttrycker liksom att ja, men de kan känna att de hatar sin partner.
Sin nuvarande partner?
Ja. Och att det liksom samtidigt är förknippat med skam och skuld. Alltså det är inte så att de går och hatar sin partner hela tiden, men att det finns då och då känslor av hat som slår till. Alltså när man är oense eller någonting. Vad tycker du om detta? Har du någonsin hatat din partner som du har levt med och fortsatt? jag kan dra mig till minnes.
Ja, bara för några minuter
nyss.
Sedan. Nej, men jag tycker att det är så svårt att säga vad som är hat.
Det vet du väl?
Nej, faktiskt inte. Därför att jag tycker att det finns lång och kort hat. Liksom. Det finns
kort hat.
Jo, men det är klart att jag kan ha liksom, moment av att verkligen tycka så här fruktansvärt illa om min partner. Hat, vet du, 17, det är väldigt starkt. Men att man blir så här riktigt ordentligt ilsken och arg på sin partner.
Ja, men nu var det hat vi pratade om.
Ja, jo, visst, kallar det för hat, absolut. Ja. Kan inte du känna det?
Jag är arg för att du sa kalla det för hat. Vi pratar om hat. Varför ska man relativisera allting? Då kan man ju inte prata om någonting.
Ja, men hat, jag hatar.
Usch, vad du är dum. Ja. Och vad tycker du att det kan höra hemma i ett fungerande förhållande?
Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. Jag tycker det. Alltså om man, för det är det jag menar, om det är någonting som upprepas eller håller en längre tid, att man går verkligen och tycker illa, om man hatar sin partner, då är det ju inte bra. Men att man har starka svängningar i sitt tyckande och sin, det tycker jag är, men det är sunt.
Ja.
Det är nog bra, det gör en välmående.
Ja. Jag tänker också att det inte är något att ha skuldkänslor för.
Absolut inte.
Nej, för att det är väl rimligt. Alla är väl jäkligt dumma ibland, och då kanske det liksom jag kan också känna igen att jag har hatat att det bränner till liksom så fruktansvärt, så att man känner det här starka, fan jag hatar dig, känner man då. Sen om det händer för ofta, ja, då är det ju liksom kanske inte situationsbetingat utan personen liksom som man verkligen inte går ihop med. Men jag tycker också att det, ja, så pass högt i tak måste det få vara, för om man inte tillåter sig att känna det, då vad gör man med den känslan då? Ja, då får man lov att vända den inåt och börja känna sig dålig för att man känner att det blir heller inte bra.
Nej, men jag tycker att det är precis det du säger, för det handlar om situation och inte person. Det handlar om att det blev så just där, person, men det är liksom det råkade, eller det skenade iväg åt ett håll så att man känslorna kom i svang.
Men det som blir viktigt är väl att man kan att man ber varandra om ursäkt, så att säga.
Ja, jag vet inte om så här, på ett lite fånigt sätt att man kan tala om ytterligheterna också. Att det där hatet har ju en motpol i väldigt, väldigt mycket kärlek och omtyckande.
Du menar att de skulle höra ihop? Att...
Ja, på något sätt. Att man har den där dynamiken i att vara...
Men det tror inte jag.
Jo, det tror jag. Det tror jag är... Det hör, för att om man skulle gå från hatet till att vara lite allmänt likgiltig och bara, ja, det är väl okej. Okay, det vore ju inte så roligt. Men om man kan liksom...
Här kommer då kuggfrågan naturligtvis. Ja. Okej, hatar du mig?
Nu?
Nej, generellt. För om du inte gör det då, av det du sa då, så skulle du ju inte älska mig heller.
Jag skulle kunna säga att jag har i stunder, korta stunder, hatat dig och känt...
Spännande.
Jävla idiot. Ja.
Jo, men det har jag gjort med dig också.
Och det tycker jag också är... Om man, som du säger, om man just vågar släppa fram det där och inte säga fy på det eller få skuld eller någonting, då tillhör det alltihopa. Då tillhör det även det som är riktigt bra.
Ja, generellt så är det ju så att inga känslor ska man egentligen känna skam eller skuld eller någonting för, utan det är ju hur man agerar ut dem.
Ja.
Känslor, de rår man ändå inte på allvar, så är det ju så. Man kan ju naturligtvis jobba med saker, men känslan i sig skadar ju ingen.
Nej.
Det beror på vad man gör av den som avgör om det skadar någon eller inte.
Yes.
Så att det är ju vuxen poäng på att liksom känna allt man känner, men inte kanske låta det gå ut.
Ja.
Om man inte vill.
Ja. Nej, men absolut. Det är bort med skulden bara.
Verkligen. Du, då tar vi en lyssnarfråga.
Okej. Okay.
Ja. Kvinna som skriver så här. Vi är båda, både jag och min man då, vi är båda drygt 30 år och har fastnat i att inte ha sex. Ingen av oss tar initiativ. Vi är båda två ganska blyga, tror jag. För mig är det mer som att jag inte har någon lust, men jag skulle vilja att jag ville ha sex. Jag läser överallt att det blir bättre om man faktiskt har sex, att lusten kan växa då. Vi har 2 barn, 2 och 5 år, och efter 2-åringen kom har vi inte haft sex alls. Är det här början till slutet eller kan vi komma igen?
Oj. Mm. Ja,
jag tror ingen av dem tar initiativ. Nej.
Men de vill.
Vi vet inte hur han vill. Det här tror jag är ganska vanligt. Hon har ingen lust, men hon skulle vilja att hon hade lust.
Ja, jag förstår.
Det vill säga, hon skulle vilja att hon hade lust, för då fanns det inte ett problem. Det tror jag är ganska vanligt.
Mm.
Ja, men så hon vill ju ge det här en chans ändå.
Jag tror att man måste börja med att försöka att rota i varför man inte har lust. Alltså om man
fast
vill,
jag tycker det är ganska uppenbart. Ja, i och för sig, det kanske man måste. Men låt säga att alltså det finns ju en enkel lösning på det här. Om problemet enbart är att man inte ligger.
Ja.
Det här är ju inte trolleri. Då är det ju bara att lägga sig. Då är det ju bara att någon, i det där dödläget som uppstår när ingen gör, liksom ingen tar initiativ, ja, så väntar man väldigt ofta på att den andra ska göra det.
Ja.
Det som är trolleri, för man tänker att det är den andra som ska göra det.
Ja, nej,
men det finns ju en oändlig makt i att man själv bestämmer sig för att ändra någonting här nu. Nämligen, i det här läget så bör hon kanske då, eftersom hon vill ge det en chans, verkar som, så bör hon faktiskt ta initiativet. Sen finns det ju, sen kan ju det vara så att ibland så blir ju par så här också, att de blir så otroligt mycket bara mamma och pappa.
Ja,
så att det blir nästan som att närma sig liksom en släkting efter ett tag, för att man har tappat det så fruktansvärt.
Jo, absolut.
Hur skulle du göra i det läget då?
Ja, men det är det jag menar, att man måste först ta reda på varför det har...
Fast hur ska man ta reda på det och vad hjälper det?
Ja, men just sådana frågor kan man ju svara på. Är det så att jag känner för henne eller honom som att... Är det liksom känslan där som har försvunnit? Eller är det att ingen av oss vågar till initiativet? Eller är det så att jag faktiskt...
Det verkar lite som att det är initiativfrågan ändå.
Ja, för jag tänker så här också, att det finns ju... Många går ju runt med den tanken man hade som... innan man hade sex, att det var något magiskt, det skulle ske något liksom. Och att det där, om det inte kommer automatiskt så är det inte
så är det inte äkta och så vidare.
Och det där jag tror också att det måste ju börja någonstans, i allra första början, med att fråga sig, vill vi båda två att vi ska komma till det här, att vi ska ha sex?
Men det är de också för blyga för, det lovar jag att de skulle vara.
Absolut, det låter ju nästan som det största motståndet, den största svårigheten, och den man absolut allra först måste på något sätt försöka komma över. Liksom.
Blygheten menar du? Vet du hur jag skulle göra?
Nej.
Det här är inte ett råd som man skulle vilja ge till vem som helst, men jag för egen del skulle nog då se till att vara lite full.
Ja.
Och trilla ur vardagsramen liksom.
Ja.
Och våga göra något tokigt då. Ja, men om det handlar om blygsel och absolut, att man har cementerat sina roller.
Ja, bara man kan plocka upp det sen, för att det är ju inte så himla... Den här blygseln sitter ju någonstans. Och har man då varit full och vaknar nästa morgon bara, hjälp, då kan det ju bli ännu värre. Liksom. Så att, jag håller med om att det är ett sätt att komma över det. Men jag tror att det handlar mer om... Jag vet inte var man ska få det där modet ifrån, om det är skriven lapp eller gör någonting som bara öppnar det öppna locket lite
för
grann.
För att liksom, blygseln sitter kanske i liksom att säga öga mot öga och prata om det sådär, för att man är inte sådana så att säga. Nej. Kanske ett sms eller vad som helst, att man liksom försöker kommunicera på något annat sätt.
Jag tycker jag har sett det på någon sån här, om det var tv-serie läst någonstans. Jag tycker den är så rolig, den grejen, att det ligger en lapp någonstans bara, som av någonting som man absolut inte har vågat säga.
Ja.
Men som man säger på det sättet, på det otroligt analoga och löjliga sättet. Men det händer ju någonting då i alla fall.
Om
och sen tror jag också att det är så här,
man
måste i alla lägen fråga sig, vad är det värsta som kan hända om jag nu säger det här?
Ja, just det.
För svaret på den frågan är oftast inte det man tror. Liksom.
Nej. Okej, låt säga så här. Hon är ju jätterädd att det blir pinsamt så att säga om hon skulle ta ett initiativ då. Eller hon. Men då kanske hon bara ska över den tröskeln. Det får bli pinsamt.
Ja.
Hon försöker göra så gott hon kan. Hon tar ansvar för det här.
Ja.
Just do it.
Ja, och återigen, ja. Så här, vad är det värsta som kan hända om det blir pinsamt, om han skulle säga, om han skulle bli röd i ansiktet? Alltså, vad är det absolut värsta som kan hända? Det är inte så farligt.
Ja, eller så är man rädd för att liksom. Det blottar att Gud, vi kommer aldrig att vilja ha det här. Men då är det ett steg att gå vidare med.
Ja.
Det är ju, egentligen är så de skulle ju de kanske nu. Gå till rådgivning, men redan det är de kanske för blyga, ja, för att prata om och så vidare.
Men jag menar, de är ju där redan nu, att de inte... Att
nej, inte precis. Något. Du, jag... I min favoritserie just nu då, Tell Me You Love Me, så säger en terapeut, apropå ett par då, som går till terapeuten, så säger hon så här att världen nu är så fixerad vid att man ska ha sex. Och att det kan finnas andra värden i en relation.
Mm.
Att det liksom, det har blivit någonting med det där nu som har blivit så centralt, så att även fast man kanske trivs ihop och har det bra ihop men inte har det bra sexuellt, så är det som att hela förhållandet är liksom lite underkänt.
Mm.
Jag tror att det ligger någonting i det. Att det liksom, att det där kan bli en sån press.
Mm.
Så att det också förstör. Men man måste ju också vara enig om då att det liksom, ja, inte ska vara så. Men vi är ju otroligt fixerade vid det i vår tid, tänker jag.
Ja.
Att det liksom måste till.
Ja, det är väl så vi har definierat de här parrelationerna.
Nej, jag håller inte med om
nej,
det.
Jag säger inte att det är rätt, men att vi har definierat det på det sättet.
Jag håller inte med om det heller.
Inte?
Nej. För du säger ibland, ja, men det är det man har, det som skiljer ens partner från något annat, säger
ja,
du.
Men det var inte det jag sa nu. Jag säger att vi har, så samhället,
vilka vi?
Samhället har definierat en parrelation som att de har, det är en relation.
Vart
har
det någonstans?
Nej, men det är därför det blir på det här sättet. Det kan du behöver inte säga emot.
Ja, jag gjorde det, men jag fattar inte riktigt.
Jo, men jag tror att de kraven vi har på oss själva, ja, det vi vet i samhället, det vi har blivit uppväxta med, att så här, i en parrelation om man sex, punkt slut. Det är det jag som tror... definierar en parrelation. Det är det vi har lärt oss. Sen säger jag inte att det är rätt. Eller liksom,
nej, jag vet, men ja, jag kanske inte håller med. Det är inte det jag har lärt mig.
Det är inte det du har lärt dig. Nej. Du har inte haft den tanken liksom, när du har vuxit upp och hört hur folk har det.
Inte riktigt. Jag tänker att det finns otroligt mycket starkare saker som håller ihop. Man bor tillsammans, man gör alla resor tillsammans, man har barn tillsammans. Alltså det finns ju många saker som håller en ihop, menar jag.
Ja, jo, absolut. Men du håller inte med om att samhället ser på parförhållanden på det sättet.
Jag har aldrig tänkt den tanken. Det kanske de gör, men jag tror att samhället tänker... Nej, jag vet inte. Nej.
Nej, okej. Okay. Nej, men hur som helst. Jag tror att de andra skulle skriva under på att det är så man tror att det är, i alla fall.
Ja, det är möjligt. Ja. Men vi vet ju också att det inte är... Att det finns jättemånga par som inte har sex, som
absolut
lever ihop.
Oh, ja.
Och de är ju fortfarande liksom, ja, ett par.
Ja.
Nå...
Men så här, det jag menar är så här, som det här, de här som skriver då, vi är ett par, vi har det bra ihop, men vi har inte sex, jag är så orolig för jag skulle vilja att vi hade det. Alla lever ju med det, att kanske känner en press på sig att då är det fel på er om ni inte har
precis
det. Ja. Och det är ju inte liksom, det är ingen bra grej, då har ju samhället lagt något konstigt på oss.
Ja.
Eller samhället, men liksom vår kultur.
Vår kultur har lagt något konstigt på oss, ja.
Ja.
Å andra sidan så är det ju också så att sexlust finns. En vacker dag så blir det mer sårbart om man inte har sex ihop. Möjligen, ja, jag vet inte.
No.
Men till henne då, att hon kanske ska hämta hem problemet och ta makten över det genom att själv förändra något.
Ja.
Mm. Genom att själv närma sig honom. Kanske till och med bara se på honom som man en stund. Börja väcka en ny spiral liksom, mitt, ja, i det här barnträsket.
Eller så nöjer de sig med det där.
Mm.
Skulle ju kunna vara en utväg också.
Så skulle det kunna vara.
Ja.
Det får hon välja själv då, vilken väg hon vill gå.
Precis.
Ja. Jag tjatar om den här serien, men där var det också så här att de par som har problem med det här, jättemånga drar sig ju för att lägga sig tillsammans på kvällen.
Ja, just det.
För det är då det blir så otroligt synligt eller liksom påtagligt att vi har ingen närhet. Utan vi är liksom ett par som inte fungerar. Så den där stunden kan upplevas som jätteobehaglig när man ska lägga sig i dubbelsängen var och en liksom ensam.
Precis, men det där tror jag också är en fälla. Att om man slutar ha sex, då blir man också orolig för att komma nära varandra.
Jag vet.
Och då liksom ökar ju avståndet ännu mer. Så till slut så har man just det där att men jag går och lägger mig senare. För att man är rädd till och med för att ens vara fysisk med den andra. Och det där är ju liksom, det är en väldigt ond spiral på något sätt. Där man bara så här låser in sig totalt i det.
Och de som där till exempel en part vill och den andra inte vill. Där blir det ju ofta så att kvinnan inte ens vill liksom klappa honom på huvudet eller stryka. För då tror han att det är en invit liksom. Att precis. Det blir... Ja. Så att det blir verkligen tokigt.
Ja. Och han vågar säkert inte heller, för då är han orolig att hon ska slå bak ut. Och liksom,
mig är det ett under att det överhuvudtaget kan fungera med sexliv. Det är det enda jag kan slå fast. Vet du vad jag skriver om i min nya roman?
Nej.
Medelålders kvinnors relationsliv och om dåligt sex.
Ja, det ser vi fram emot att få läsa.
Jag tänkte att du skulle göra det.
Ja,
men här finns det att ösa ur.
Ja.
Jag är mycket inspirerad också av gruppen som lyssnar. Allt vi får höra ifrån våra lyssnare. Ja. Där sanningar kommer fram.
Snart kommer den.
Nej, det dröjer länge. Vi får läsa någon av de tidigare. De är inga sockerhistorier de heller.
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Innan vi fortsätter vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer. Om problem och de lösningar som hjälpte oss under den där ganska jobbiga tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok i bokhandeln och på nätet.
Här kommer en till lyssnarfråga.
Oh.
Jag och mina barns far har nyligen bestämt oss för att separera. Vi är eniga och vi är sams. Det är inget dramatiskt som har hänt utan det har varit en lång process. Jag har lyssnat på er podd och det har hjälpt mig att ta steget att inte vara så rädd för separation. Hade en ganska tydlig bild innan hur det skulle gå till. Men har nu fått tag i känslan av att vi får göra detta precis som vi vill och utifrån våra behov. Och att det finns många sätt att göra det på. Jag har inspirerats väldigt mycket av Marits sätt att separera. Speciellt synen på att man fortfarande är en familj, men inte partners. Och att barnen kan vara navet genom att bo kvar i vårt hus. Jag skulle gärna vilja ha det så, att barnen bor kvar i huset och att vi flyttar in och ut. Men funderar på hur man får det att funka i längden. Vad är era tankar kring detta? Vad är förutsättningarna för att det ska bli bra att funka, både för oss och barnen? Vad är fallgroparna? Vilka praktiska överenskommelser behöver man göra?
Ja.
Ja, precis.
Det är ju nästan uteslutande en fråga för dig, Marit.
Ja, just eftersom vi gjorde så.
Ja.
Vi gjorde så. Alltså vi då gjorde så att barnen bodde kvar i lägenheten Och jag och min exman växelbodde. Mm. Och det gjorde vi i 8 år och det funkade faktiskt bra. Jag fick lov att gå till vår... Det var, för att påminna mig nu, du och jag har ju skrivit en bok som heter Lyckligt skild. Så nu har jag bläddrat fram, för där skriver vi om det här bland annat. Just det här med liksom, vilka överenskommelser behöver man göra. Nu rabblar jag några helt enkelt. Ja. Det är bra att man som ex-par bestämmer vilken typ av relation man vill ha framöver. Alltså ska man ha tät kontakt? Vad vill man liksom, eller vill man ha en avstånd mellan varandra och så vidare? Ja. Sånt är bra att ha pratat om.
Ja.
Också bra att prata om till exempel semestrar. Vill man fortsätta semestra ihop och såna här saker? Liksom jular och födelsedagar, vad har man för idealbild där? Nya kärlekar är viktigt att prata om. För där gjorde till exempel vi så att i barnens gemensamma hem skulle ingen ny flört hem. Det var liksom barnens hem så att säga. De har inte glädje av att man testar sina nya partner inför ögonen på dem.
Ja.
Utan det kunde man sköta på, liksom, på sina lediga dagar när man inte var där. Konfliktregler tycker jag också är bra att man har pratat om innan. Alltså att man är överens om att vi håller inte konflikterna inför barnen. Utan vi har kanske, jag och min exman, vi sågs på fik ganska ofta och pratade om olika saker. Både praktiska saker, men också hade man en konflikt så var det där det skedde. Och också pratar man om hur vi hanterar släkt och vänner för att de ska snappa det här. Liksom, ja. så att de är med på att vi är överens om det här, så slipper de ta ställning också. Kanske också att man kan ha nytta av dem. Mm. Sen tror jag också att man ska prata om ekonomi. Hur ska den skötas liksom, rent praktiskt? Vi gjorde så att allt som hörde till barnen och det hushållet, det delade vi på. Och sen så hade var och en förstås sina egna pengar då.
Jag bara frågar, hade ni pratat om allt det här innan eller var det sånt som ni kom på efterhand att det här måste vi lösa?
Nej, men vi pratade nog kanske ganska tidigt om det. Ja. Jag vet inte varför det här gick ganska enkelt, men det gjorde det för vår del. Ja. För vi var så överens om att vi ville göra det här.
Ja.
Och den främsta ledstjärnan, om man kan enas om det, som jag sagt förut, det är att liksom, allt vi gör, varje beslut ska fattas utifrån barnens bästa. Mm. Om de här nu som de låter är väldigt ense om det här, då kan det bli ganska lätt. Och då blir det också väldigt lätt i varje beslut. Mm. Okej, ska vi vara tillsammans på jul fastän jag helst skulle vilja vara? Ja. Bla bla, ja, då blir det så för barnens skull att man gör det. Det är liksom det som är det vuxna i allt sammans.
Mm.
All förståelse återigen för att det här inte passar alla. Men...
Nej, och jag nu var ju inte jag, jag var ju en del av det på sätt och vis, för att du och jag blev tillsammans. Men för det jag tänker på också att man, för det första så bygger det ju på att man är hyfsat sams. Liksom.
Ja, du måste kunna, absolut.
Du måste kunna, det får inte finnas den där ilskan och hatet.
Nej.
och sen tror jag också att det bygger på en typ av självuppoffring eller uppoffring för barnens skull. Ja. Att man är beredd att göra den. Att det är verkligen så. För det tycker jag, det måste man svara på själv först. Är jag beredd att göra det? Är jag beredd att offra liksom en massa saker i mitt liv som jag skulle vilja ha, bo ihop med någon ny eller ha kärleken hemma och så vidare. Så här, är jag beredd att offra det?
Ja.
Det tror jag är viktigt att man verkligen, verkligen kan stå för hela vägen ut. Så att man inte blir ledsen för alla de här sakerna man väljer. Liksom. Så här, jag skulle egentligen vilja vara med min nya tjej, fast så har vi ju sagt så här.
Ja, och där tänker jag ändå, eftersom jag är lite sträng med det här nu då. Dels så tänker jag att ja, men det är väl det som är vuxen ansvaret på sätt och vis. Återigen, fast jag vill säga det här, för att det kanske inte är okej att jag säger det, men ändå, det som ofta gör att folk inte ens skiljer sig, det är ju för att de tänker på barnen. Väldigt många tänker jättemycket på barnen, men de ser inte ens att det här skulle vara en lösning. Att man gör så att det blir så här. För det blir ju jättebra för barnen, för de slipper flytta till exempel. Och de kan ha sina grejer och de har sina kompisar omkring sig. Allting blir så väldigt likt för dem. Och jag måste i varannan mening nu känner jag säga att jag vill inte lägga någon skuld på dem som inte får ihop det. För det är ju det är ganska sällsynt att man skiljer sig som vänner antagligen. För det är ofta lite för sårigt. Men jag tycker ändå att om man nu skiljer sig så... så vill man ju ändå, och jag tycker också bör, sätta barnen som en väldigt hög prio framför sig själv faktiskt. Framförallt en period.
Absolut.
För att, och liksom, så att jag menar, ja, jag skulle hellre vilja att vara med dig någon gång där liksom. Men det känns också helt rätt att jag inte var det. Att man får avstå, precis som man tidigare har avstått allt annat man inte ville när man har barn. Liksom. Det upphör inte att vara ens barn. Och återigen, det här också, att många börjar uppleva sig som förälder på deltid. Nej, du är förälder på heltid. Det är inte så att de har förlorat att de har två föräldrar hela tiden. Det har de, tycker jag. Också ett tankefel att liksom gärna vara överens med med sitt ex eller med sin partner om.
Absolut. Nej, men jag, visst, jag skriver under på det.
Mm.
Jag håller med dig i liksom sak. Men jag tror att den som går in i den här situationen måste verkligen vara övertygad om att den tror och kan leva upp till det här själv också. För det är inte alla som kan det.
Vad är det som är det svåra, menar du?
Nej, men en del har faktiskt den drivkraften att de tycker att det är så härligt att vara med en ny partner att de inte är beredda att offra det där. Det får man väl liksom vara ärlig mot sig själv då.
Men då skulle ju annars ha varannan barnen varannan vecka ändå. Mm,
visst.
Ja, men vadå? Då faller ju det argumentet. Varannan vecka skulle de ju ha barnen hemma hos sig då. Och då skulle de få vara med partnern på sina lediga tider. Eller skulle de vara med partnern hela tiden då, menar du?
Ja, flytta ihop och kanske bilda en ny familj eller vad det nu är. Liksom. Mm. Den drömmen kan man också. Sen tror jag också att det är en annan...
Jo, precis. Ja. Naturligtvis. Då ska man ju inte ha det så här. Nej, om man vill flytta ihop med någon annan. Nej. Det går ju inte.
Sen tror jag också att en annan viktig sak i det här, utifrån vad jag, eftersom jag själv har stått vid sidan av det, liksom, är att man också försäkrar sig om att den nya partnern man då hittar också ställer upp på det här.
Så, det håller jag inte,
ja, men det är väl viktigt att hade jag varit så här, nej, jag tycker inte ni, jag har ingen lust med det här, jag vill inte att ni ska bo ihop och gnällt och tjatat och hållit på liksom. Det hade väl inte varit en bra situation.
Nej, men vad tror du att jag hade gjort
då? Jag vet, men det är därför jag menar så här, om du ska inleda en ny relation så är det viktigt att den här personen också är okej med det.
Ja, men det är det jag menar också, att ja, fast jag skulle också vända på det, att jag skulle aldrig ha varit, eftersom man då hade satt, eftersom situationen var så att både jag och min exman, vi tyckte det var plågsamt att vi skulle göra det här för barnens skull. Mm. Och då bestämde vi, okej, vi gör det så jävla bra som möjligt då för barnens skull. Om det då skulle komma in, om du hade kommit in och sagt, nej men Marit, jag tycker inte att det är bra att du firar, att du är liksom hela somrarna i Dalarna med din exman. Mm. Då hade ju du inte kvalificerat dig.
Nej.
Det är ju så, för att liksom, då hade ju du inte kunnat vara med. Nej. Det är ju inte så att jag skulle ha ändrat mig då.
Nej, jag förstår det också.
Ja.
Men man kan skapa en väldigt jobbig situation om man träffar en partner som alltid vet infångningsfasen och allt är guldiga och härliga. Och så börjar man på någonting och så inser man sen, fuck, jaha, den här personen var inte alls med på det. Så
det kräver mycket liksom, av alla inblandade.
Ja, det gör det.
Men det, kan, men liksom det är också som att det finns en belöning i det på något sätt också.
Ja, absolut.
Så här, även för dig också, liksom för alla till slut.
Jag tycker ju att det här är bra.
Ja,
jag tycker
du får att det är jättebra, de
men
när
hon
säger.
Frågar om fallgropar. Och då säger, ja, det här är bra. Är bra, sådana saker som är bra att tänka på. Det är ju, jag skulle ju alla dagar i veckan skriva under på, det är klart att ni ska ha det på det sättet.
Mm.
Jag vill inte ge mig in i det, men alla kanske inte är sådana och det är viktigt att ta reda på det.
Ja,
så att man
ja.
Inte hamnar i en jobbig situation efter den här härliga infångningsfasen.
Nej, precis. Och då är väl det kanske en sak man också då ska ha bestämt med sitt ex, om man nu säger att okej, hur ska vi hantera detta om någon träffar en ny? Så att det också är uttalat. Sen kan man ju kanske falla dit ändå, men jag kan ändå tycka att man kanske kan träffa sin nya kärlek då.
Ja, det funkar alldeles utmärkt.
När man är ledig.
Mm. Ja, det funkar alldeles utmärkt. Och det är med att man liksom, för det är också så här, jag vet ju hur folk har sagt till oss, ja men, är du aldrig hemma hos henne? Men sover ni inte ihop? Träffas
bara
och så här. Och det är också en sån här så förutfattad mening att det ska vara på det sättet.
Det.
Och så plötsligt hamnar man i en situation där det inte är så.
Mm.
Och det är inte så himla lätt att bara ställa om och säga, det här är inte så konstigt. För alla, många människor tycker att det blir obekvämt.
Men många människor tänker ju att vi inte var ihop på riktigt.
Nej, ja, precis. Och så ska man då leva upp till det där. Det är viktiga frågor som man inte bara kan säga, så här borde det vara. Ja, det borde det, men det är inte så.
Nej, det är bra att du säger de där sakerna. Ja. Det är jättebra. För jag var ju inte sån som tänkte så. Men det är bra att... Det är bra att du säger det och påminner om det. Ja.
Men återigen, jag tycker det är en fantastisk lösning. Och det är liksom absolut allra bästa för barnen om man kan hålla det på den nivån och klara av de där sakerna. Men det är inte lätt. Det är inte
Och det är väl en förutsättning är väl också då att den andra inte snabbt vill skaffa en bonusfamilj. Ja. Liksom, ja. För då går det ju inte heller. Ja. Våra fallgropar, om man ska ta någon sån, det var ju konflikterna.
Ja.
För när vi umgicks mycket och var tillsammans på jullov och somrar, då följde vi in i våra gamla mönster. Ja. Och då var det svårt att inte liksom bli som det var när vi var tillsammans.
Ja,
det tycker jag var svårt.
Exakt. Och det tror jag man, det brottas ju alla för detta par med på något sätt. Att man ska kanske hitta sin nya roll och kunna behålla den. Det är ju jättesvårt, men det går ju.
Ja.
Ja, man får önska dem lycka till.
Verkligen. Jag vill att många ska testa det här. För att, och man kan göra det kortare perioder eller liksom för att mildra övergången. Om man är någorlunda on speaking terms på något vis. Det är det som krävs.
Mm. Jag ska berätta en sak för dig nu, Marit.
Det ser jag fram emot.
Ja, men det hände en så otroligt konstig sak som, där jag liksom såg mig själv, förstod mig själv på ett sätt som jag inte har förstått förut idag och igår. Aha. Jag tittade på jag håller på att jobba med en serie om Norrmalmspolisen som skildrar det, de så här. Ja, och så var det ett reportage eller en del, kanske var 6 minuter om en kriminaltekniker. Och när jag såg hela det där klippet igår och tänkte att det var något konstigt med den här mannen.
Mm. Att det var något konstigt?
Ja.
Aha.
Och så tittade jag på det idag igen och upptäckte att det är liksom, det är klippt från 2 olika tillfällen. Vid det ena tillfället så har han ett jättestort skägg. Jaha. Och i det andra tillfället så har han inget skägg alls.
Bara, okay.
Hur kunde jag inte se det igår när jag tittade på det? Och jag tänkte, vad det,
för så kan man inte ha det, menar helt enkelt.
Alltså, eller, det gick jo. Inte, nej, ja, det funkar. Men för mig var det så här, att jag inte såg den detaljen. Och då tänkte jag så här, jag är nog på det sättet att jag inte ser detaljer. Jag kan liksom inte se en människa och säga, nu har den rött läppstift. Nu har den så, och överhuvudtaget.
Mm.
Och då, ja, för att göra en komma till något helt annat. Nej, men då tänkte jag så här också. Så här, tänk om det jag ser hos dig inte är det du uppskattar att jag ser. Förstår du? Att du skulle vilja att jag såg helt andra saker hos dig. Eller
ja,
så
jag förstår.
Är det så? Du kanske tycker det är bra, men det är ju en viktig fråga. Liksom.
Ja.
När jag ser det jag liksom uppskattar hos dig, det jag ser hos dig, är det du vill att jag ska se?
Jag vet ju inte ens vad du ser.
Jag ser inte att du har skägg.
Nej, precis.
Nej, men jag tror att jag ser liksom en helhet. Jag kan inte riktigt tänka på så här kläddetaljer eller...
Men du ser väl om man har ansträngt sig med kläderna?
Ja,
eller?
Om det, det är sådär.
Så här är det en sak som jag har tänkt på. Mm. Om vi ska gå bort på fest och jag verkligen har bjudit till... Mm. Du säger väldigt sällan vad fin du är. Mm. Det säger du inte.
Mm.
Då blir jag lite sur. Mm. För jag tänker att du väntar på att jag först ska säga det till dig.
Ja,
så nej, tänker jag.
Absolut.
Fast jag vet inte om det är så. Men, nej, men jag vet som sagt inte vad du ser. Nej. Men det är inte en stor sak.
Nej.
Jag tycker nog ganska mycket om när man inte ser att jag har ansträngt mig.
Nej.
För jag tycker det är lite förnedrande för mig att just anstränga mig.
Ja, precis, ja.
Så det finns både plus och minus med att du inte ser.
Nej, men jag tänkte vidare på det sen också. Att, så här, det är en sak så här, rent utseendemässigt. Men är det saker som du liksom sidor hos dig eller saker du gör som du skulle vilja att jag uppmärksammade mer? Alltså för att jag kanske tycker att jag tar det för givet eller inte tänker på det eller så.
Det är det här med trädgårdsarbetet då? Nej, jag vet inte. Nej, egentligen så är det inte så mycket så, tycker jag.
Nej.
Kanske att jag ibland känner att jag gör ganska mycket så här intellektuellt arbete eller relationsarbete möjligen. Det är inte så mycket sånt, men liksom, och att det kanske är lite så här osynligt för dig, eller att du inte tackar för det eller så där liksom.
Och säg vad det är för någonting då, tycker du?
Att jag kanske förbereder en podcast, eller att jag att jag liksom, att det är såna saker.
Ja.
Men jag vill ju alltid vara lite duktig liksom. Jag tycker det, eller jag vet inte. Jag vet inte, för det
vet jag att du har sagt en gång att du vill du vill höra att du är duktig. Nej, men så här, det låter så löjligt. Men,
nej, men det är mer så här, om jag har varit duktig så är det kul om du såg det liksom.
Ja, precis, ja.
Det är inte det att jag måste känna mig duktig hela tiden. Nej. För jag, egentligen så behöver inte någon säga någonting. Men, kanske att du skulle liksom, ja men precis.
Ja, nej, men jag förstår, ja. Sådana där saker är ju viktiga också. Det är ju svårt att sitta och prata om det. Men ändå, det är ändå så här, det kan slå ganska fel om man just... jag älskar
missar,
dig,
ja,
men
det.
Kanske inte för de sakerna du vill bli älskad för, eller åtminstone säga fel saker. Det är inte så att jag älskar dig mindre, jag bara ser andra saker.
Ja,
liksom.
Precis.
Ja, ja.
Nej, men det är inte jag förstår, jag tänker också så. Ja. Vad skulle du vilja bli älskad för, du?
Jag vet inte, jag för det är också så här, det är en sak som jag tänkte på det nu faktiskt, att så här, du är väldigt sällan så att du uppmärksammar eller berömmer mig för det jag gör i mitt arbete eller så här. Det säger du aldrig.
Nej, men det är för att jag inte riktigt, jag ser ju inte vad du gör.
Nej, och det kan ju också vara en sak att du faktiskt inte ser det jag gör.
Men jag menar, du menar att jag skulle titta på tv-programmen och på dina spelningar och sådana där saker. Ja, precis.
Och för det kan jag tänka, jag har tänkt så här, ja men det skulle vara roligt, men skitsamma. Det finns ju andra saker som är positiva, men det hade jag kanske tyckt var, hade uppskattat det.
Om hade du gjort det?
Ja, det tror jag att jag har gjort. Men det är ju sånt också som jag kan tycka är, det behövs inte, för jag får så mycket annat. Det finns en massa andra saker.
Men det har nog också att göra med att både du och jag har jobbat i tv-världen ganska mycket. Och det är liksom, det är inte så att man skulle begapa, liksom man skulle inte, inte blown away på något sätt heller.
Nej, så kan det ju vara.
Att man är lite
kul. Tänk om du skulle bli blown away.
Ja, men det är bra. Du skulle vilja att jag gjorde det.
Ja, ändå. Alltså, det är ju... Ja, nej, men så här, jag skulle bli
väldigt
glad av det.
Vi är väldigt krassa, att det är liksom, vi är väldigt krassa och tråkiga på det här sättet. Det är vi faktiskt.
Det var en liten reflektion utifrån ett skägg.
Jag ska ta det till mig.
Tack. Skulle du kunna ge ett råd nu, Marit?
Ja, som grädde på moset. Nej, men då var det så här. Jag tänker på... Jag var igår på en föreläsning. Jag brukar så sällan gå på sånt. Men det här var då jag gick med en kollega och en av mina söner. Typ pepp. Självkänslepepp. Ja. Eller ta dig vidare i livet.
Styrkekram.
Ja, ungefär sånt. Ja. Och det var väldigt bra. Han heter Johannes Hansen. Ganska rolig, måste jag säga. Rolig och sträng. Mm. Han rabblade vad folk har för problem nu för tiden. Han får alltid liksom hantera samma problem. Typ så här, jag vet precis vad jag ska göra men jag gör det inte. Mm. Eller liksom, jag pallar bara inte att göra det här. Jag vet att jag skulle må bra av alla de här sakerna. Ja. Liksom, alla ursäkter. Och han tog upp det här med rädslor, sånt som också då jag tänker att det har liksom bäring på relationer mycket också. Han pratade om att liksom vi styr så mycket våra rädslor så att när vi står inför en situation och vi behöver göra en sak och vi inte kan. Vi kan inte, vi vågar inte. För att vi ser det liksom som att det står en vägg framför oss nästan. Det är stopp. Det här går bara inte. Jag kan inte. Han menar att den där väggen, det här stoppet, det är egentligen bara en tröskel. Och att vi hanterar detta med mod väldigt fel. Vi tror att man föds med mod eller inte att våga ta steg, stora som små. När vi är rädda så antingen har man mod eller inte. Och han tog liknelsen ungefär så här att det finns liksom ingen människa som går till gymmet och räknar med att man ska kunna lyfta de stora vikterna direkt. Utan man börjar med en liten, kör med den lite grann. Man blir starkare och starkare och starkare och till slut så lyfter man det stora. Och han menar att mod fungerar precis likadant. Att man blir modig av att göra. Och misslyckas man... Alltså alla som blir mästare i en sport har ju förlorat miljontals gånger. Så han menar bara att vi liksom vi tolkar motståndet fel. Vi tolkar det som att det här är stopp. Medan vi i själva verket ska göra det ändå.
Ja.
Och det är det jag tycker alltså han var ganska bra att liksom... Det är bra att tänka på när vi inte ser hur fasiken skulle jag våga det här. Hans krassa råd blir, gör det ändå. Du är rädd, men gör det ändå.
Bra,
man ska inte gå på rädslan.
Nej.
Man ska inte agera på rädslan, för den är någonting annat. Liksom. Den är inte sanningen. Och det är du som bestämmer. Den ska inte få bestämma.
Nej. Ja, men det är just det där att bara göra och att känna att så här, du behöver inte riva hela muren på en gång.
Nej.
Utan bara du gör någonting, ja, så kommer, precis, du förr eller senare att ha brutit en bit av den. Det tror jag är helt rätt. Och också det här att man just börjar med låga vikter och landar på höga sen. Ja, men absolut. För det är också... Vi pratade ju förut, innan vi började podda, om det här att man... När man upptäckte nu att man kan springa maraton under 2 timmar, så kommer fler att göra det.
För nu har någon gjort det för första gången.
Ja, nu har någon gjort det, som var det nu var den här drömmilen. Att folk upptäcker att det är möjligt. Mm. Och det är samma sak med en själv. Mm. När man upptäcker att man klarar det där, jaha, men då klarar jag nog det och det och det och det också. Ja. Man bygger på liksom. Det är absolut.
Så när man upplever att nej, jag kan absolut inte söka in på en sån utbildning. Eller nej, jag kan inte flytta till den staden. Mm. Alltså det är ju inte sant. Andra människor har gjort sånt förut. Mm. Det gäller också dig. Eller jag kan inte lämna min man. Jo, rent krasst så kan du det liksom. Ja. Så att,
det här är lite svårt att ta ett steg i taget, men det går ju säkert också.
Nej, man kanske, nej, då får man ta hela steget där.
Mm. Men man kan vända sig vid tanken och man kan liksom göra saker runt omkring för att det ska bli så bra som möjligt.
Ja, och då, det där att bryta med sin partner kanske är första steget på vägen mot ett lyckligt liv.
Absolut,
där tanken är att jag kommer aldrig få ett lyckligt liv. Ja. För det är också en väldigt vanlig, tog han också upp, att liksom, det jag känner nu, så kommer mitt liv att vara, mitt liv är förstört.
Ja.
Det är också en väldigt vanlig illusion, medan det just är en illusion.
Ja, exakt. Ja. Precis. Bra, Johannes Hansen.
Johannes Hansen.
Ja, jag har sett honom. Det där måste jag...
Han har lite klipp på YouTube. De kan man kolla på. Han sopar mattan med en helt enkelt. Ja. Han är sträng.
Ja, det är bra. Som du.
Jag visste att du skulle säga det. Annars skulle jag själv ha sagt det.
Ja, precis.
Ja, jag är sträng. Jag är sträng.
Mm. Med det sagt så tackar vi för den här gången.
Ja.
Och så ber vi alla att fortsätta att skriva och dela med sig saker. Och det kan man göra till skilsmassopodden. info@skilsmassopodden.se.
Ja.
Eller så kan man skriva på Facebook.
Ja. Och man får alltid vara anonym när vi läser upp breven.
Ja.
Och sen så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Och fram till dess så gör vi alla så gott vi kan.
Exakt.
Ja.
Hej då.
Ha det så bra. Hej då. Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123-087-1798. 123-087-1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.